En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv, som vi hörde där i Hallå Ramsan från Örby utanför Stockholm.
Hallå, hallå.
Och mig Per Bjurman i ett gnistrande soligt New York City.
Oj, vad fint. Mm.
Vi ska nu spela in vårt 514 avsnitt, tillika det fjärde den här säsongen och det avslutande i vår stora preview.
Ja, vi har kommit dit nu.
Yes. Vi har bara Central Division kvar och det tycker vi att vi har sparat det bästa till sist då.
Ja.
Hur är det med dig?
Jo, men det är bra. Det måste jag säga. Nu har vi skickat iväg vår NHL-bibel till tryck. Och jag kan säga att den är ute i butikerna samma dag som NHL sätter igång nästa vecka. Det vill säga 7 oktober så ska den finnas i butikerna. Så då har ni 100 sidor NHL-bilaga att sätta tänderna i.
Ja, den är jättebra tycker jag.
Ja, men vi är nöjda. Det har varit mycket jobb och äntligen är det klart, vill jag på att säga. Men precis innan vi spelade in det så sa du att du känner dig lite sysslolös nu när du har skrivit NHL-bibel i flera veckor och ditt enorma blogginlägg på 92 000 tecken som publicerades häromdagen.
Ja, nu är det min stora preview ute även i bloggen med lag för lag, analyser och tips och grejer. Så ja, den ska man ju också gå in och titta i då, förstås.
Ja.
Men ja, det är en konstig tid. Nu väntar vi bara på att nu får det lov att börja här. Jag spår för mycket. Jag sitter redan och håller på med intro till opening night här, ja, på Garden.
Om Björn får en vecka på sig att skriva intro, då kan man tänka sig att det blir några tecken alltså.
Ja, vi ska få hålla i mig lite så att det inte... Så att jag inte drar iväg. Men jag har ju lite tid med annat. Och ikväll till exempel, den här onsdagen, ska jag gå på konsert på Radio City Music Hall med David Byrne. Det säger inte dig någonting, förstår jag.
Nej, det är sånt där flyger tyvärr över huvudet på mig. Jag är bara en huvud.
Ja. Sångare och grundare och låtskrivare i det fantastiska Talking Heads. Du får ta och lyssna på dem när vi är klara här. Får du sätta på Once in a Lifetime och spela den.
Då har jag en fin stund framför mig efteråt också.
Ja, det verkar som att det är väldigt bra. Turnéan är ute på nu och det ska bli, jag är riktigt exalterad.
Ja, det förstår jag.
Men jag är också exalterad över den här inspelningen. För att bortsett från Central så har det ju hänt en hel del som vi måste kommentera.
Ja, det känns som att vi inte riktigt kan hoppa in på Chicago direkt här, utan vi måste ju fastna lite vid, till exempel kanske, ja, vart ska vi börja egentligen? Vi har ju tidernas dyraste NHL-kontrakt till exempel.
Ja, fast vi ska inte börja där. Nej. Vi ska börja med att Alexander Barkov är skadad. Det är en ännu större nyhet för mig. Han vred alltså sönder främre korsband i knä och även något bakre, tror jag.
Det var inre ledband tror jag också tyvärr.
Ja.
Alltså.
Ja. Så att, och han hamnar på operationsbordet dagen efter och sen kom beskedet att han missar 7-9 månader. Och det betyder ju att hela säsongen kan vara i fara.
Ja.
Han missar OS, vilket såklart är fruktansvärt för honom och för Finland. Det var ju deras viktigaste spelare.
Om möjligt ett ännu hårdare bakslag för Finland än Florida faktiskt.
Ja. Men det ställer ju också vissa av våra prognoser faktiskt på ända, tycker jag. För att, ja, kommer han tillbaka innan slutspelet är min analys. Och hinner vara med, då har de fortfarande chans på trippel. Absolut. Men utan Barkov kommer det inte att gå.
Nej, ja.
De går till slutspel ändå, absolut. Det är ju inte skitspelare de har där. Men Barkov skulle jag beskriva som kanske den mest omistliga i hela ligan. I alla fall när det kommer till slutspel. För det är ju han som tar bort Han och Forsling i tandem är ju de som gör livet outhärdligt för motståndarnas stjärnor i slutspelet. Fråga Kucherov eller McDavid.
Ja, fråga vem som helst i de serier som Florida har vunnit här nu nästan tre år i rad kan man säga. De gick ju till final 2023 också. Så är det inte många poäng från världsstjärnorna som har matchats mot Barkov. Och att bli av med den faktorn. Ja.
Jag tror att det är en sån som coacher och sitter och gnuggar. Även om han inte skulle erkänna det offentligt. Så nog gnuggar händer lite inför tanken på Florida utan Barkov.
Ja, jag vet. Och du tror ju till och med att jag kanske gör det också. Du skickade ett semester att jag går runt och nynnar lite grann nu för att Tampa kanske möter ett Barkov-löst Florida då.
Ja.
Så cynisk är jag kanske inte, men ja, en liten del av mig tycker väl på något sätt att det är lite bra. Lite spännande samtidigt måste jag säga att se hur Florida tacklar det här. Deras bredd har ju hyllats enormt också. Den sätts ju verkligen på prov nu. En sån som Anton Lundell är väldigt spänd på plötsligt inför den här säsongen. Så bra som han har varit som tredje center. Han är ju ingen tredje center egentligen. Han skulle ju vara andra center i väldigt många andra lag.
Ja.
Kanske till och med första center någonstans. Alltså för
ja, absolut.
De senaste två slutspelen är ju faktiskt han som har gjort mest poäng i 5-5 två år i rad. I slutspel. Och det är ju för att Barkov matchas mot motståndarnas bästa spelare. Sam Bennett gjorde väldigt mycket poäng förra året. Men att ta Lustarin, Lundell och Marchand först som tredje kedja och gå upp mot andra lags tredje kedja då. Då har ju de haft lekstuga liksom. Men nu blir det något annat. Nu kommer Lundell få tuffare motstånd också.
Precis.
Så att vi får se vad han är gjord av då helt enkelt. Han har kallats för Baby Barkov.
Ja, han har ju det. Men han är fortfarande baby också i den jämförelsen.
Ja, det är svårt att säga att han är likvärdig ändå.
Ja, jag tycker alltså, om han inte spelar, det öppnas väldigt många nya vägar fram till finalen om Florida inte har bak. Nu tror jag dock att det är bra läkkött i Tammerfors-pojkarna.
Ja, det kan det vara.
Och mig förvånar inte om han är tillbaka i början av april.
Nej.
Det är ju ingen lätt skada. Alltså korsband och sånt här, det är ju, det tar en jävla tid att få ett knä att fungera igen.
Ja, det är ju, kan vara förödande på sikt också, men i alla fall att liksom komma i form igen till slutspelet också.
Ja, det tror jag i och för sig då. Kommer han tillbaka, då kommer han att vara i princip lika bra som vanligt för att han är så smart och stark.
Ja.
Och har så mycket sisu i sig.
Det har han verkligen. Men en annan faktor vi kan nämna som ju vi varit inne på i tidigare poddar men som verkligen blir aktuellt nu igen, det är ju de här nya lönetaksreglerna. Dels att det är lönetak även i slutspel, så det går liksom inte att använda de här 10 miljoner dollarna som är frigjorda nu hur som helst. Om man inte då, man kan använda dem om man rule out Barkov för resten av säsongen. Om man bestämmer nu att nej, han kommer inte tillbaka i slutspelet. Nej. Då frigörs de här 10 miljoner dollarna. Annars frigörs faktiskt bara 3,8 miljoner dollar av hans 10 miljoner. Och det är för att numera om en spelare är långtidsskadad så kan man ersätta med snittlönen från föregående år. Så mycket kan man sträcka sig. 3,8 miljoner dollar kan de ersätta för. Samtidigt ska de träda till sig och spela nu. Det är inte så lätt för Florida för de har gjort av med massa första runda val. De har gjort av med massa prospects. De gjorde av med en guldklimp i Spencer Knight förra året att kunna träda. Så att de har inte så mycket. Jag menar, ska de liksom träda bort någon ur sitt lag nu så är det kanske liksom plus minus noll ändå.
Två saker dessutom skulle jag hävda. Det finns ingen annan Barkov där ute. Och framförallt finns det inga centrar av den klassen som blir tillgängliga.
Nej.
Vem skulle det vara som de plötsligt får?
Nej, precis. Vem skulle det vara? Nej, jag tror att det rimligaste som jag spontant kommer på i alla fall, det är att Jack Roslovic fortfarande är tillgänglig. Och han är ju långt ifrån Barkov. Han är ju inte ens någon Lundell, verkligen inte. Men för att i alla fall få lite mer bredd nere i tredje kedjan då, när de måste befordra en sån som Lundell, så kanske det kan vara ett alternativ. För då behöver de inte ge upp någonting i alla fall. Och det är inte någon enorm lönekostnad.
Nej. Ett hårt slag är det i alla fall.
Verkligen.
Oj. Och ja, vi får ju besked. Det kommer ju att dröja innan vi vet det. Men vet vi det fram i februari, mars, att det blir ingen Barkov, då förändras alla tips, tycker jag.
Ja. Ja, det blir spännande att se vad vi har kommit fram till, för i slutet av det här avsnittet då ska ju du och jag avlägga våra officiella Stanley Cup-tips.
Ja, jag håller fast vid ursprungstipset i enlighet med teorin att det är bra läkkött i Barkov.
Ja, okej. Ja, då vet vi vilka du tippar då, helt enkelt.
Ja. Ja, men du, som du hann nämna lite kort där, så var ju det också en stor nyhet förra veckan att Kirill Kaprizov nu tackar ja till det som åtminstone ett tag till är det största kontraktet i NHL-historien.
Ja, alltså 17 miljoner dollar. Han tackade nej till 16 miljoner dollar per säsong här om veckan, rapporteras det. Och det visar sig stämma då. Nu blev 17 miljoner istället på ett 8-årskontrakt. 36 miljoner dollar totalt över 8 år. 1,3 miljarder kronor för Kirill Kaprizov.
Ja. Wow. Han är ju en spektakulär spelare och i slutspelet i den enda serien han spelade mot Vegas, då såg man ju verkligen hur bra han kan vara. Så att de hade väl egentligen ingen val
än att
göra det här. Men det här kontraktet kommer ju snart att bli överträffat av McDavids nya kontrakt, det tror jag man kan utgå från.
Alltså jag är inte helt säker på det med tanke på det har snackat så mycket om att McDavid inte är så mycket ute efter pengarna. Han har ju fått så mycket pengar redan.
Bullshit.
Och att han vill, om han ska stanna i Edmonton så vill han omgärdas av bra spelare och det lag han kommer till också. Så att han kanske nöjer sig med, det har pratat om 2-3 års kontrakt någonstans för 15-16 miljoner snarare än att han ska överträffa Kirill Kaprizov. Även om det är absurt att Kirill Kaprizov är värd mer än McDavid kan man tycka.
Ja, det där tror jag som jag vill på.
Ja, jag
tror att han kommer att få ett större kontrakt.
Ja. Ja.
Nu är ju det här kontraktet, Kaprizov var väldigt originellt strukturerat, eller hur? Det var
Så extremt mycket signing bonus här.
Ja, signing bonus varje år här.
Ja, jag tror det är bara 1 miljon i grundlön, alltså bara. Det skulle jag gärna ha 1 miljon i grundlön varje år, men dollar dessutom. Men resten är ju signing bonusen som man får i klumpsumma då. Det är väl 1 juli varje år.
Ja, och en bizarr detalj i det här då är att minimilönen kommer att vara över 1 miljon, tror man,
just
framöver.
Det.
Och det betyder att den där lönen kommer att justeras uppåt, så han kommer att få ännu mer. För det måste de betala liksom kanske 200 000 till.
Jaha, just det är sant. Ja, just det. Ja, det är ju bara en sån sak alltså. Ja, det är inte synd om Kirill Kaprizov alltså. Oj, vad många generationer han har säkrat.
Ja, men hans betydelse, alltså, det återkommer vi till. För vi ska ju prata om Minnesota i Central-genomgången. Men det är bara gratulerat till kontraktet.
Ja, precis. Och det är som du säger, Minnesota känner sig tvungna liksom att göra det här. Det kommer vi som sagt in på. Men jag vill i skenet av det här kontraktet också bara säga, alltså typ Rantanens 12 miljoner dollar per säsong ser ut som rena fyndet just nu. Eller Marner för 12 miljoner i Vegas. Jag menar, det skiljer inte så mycket mellan Marner, Rantanen och Kaprizov.
Nej, men så är det.
5 miljoner dollar i lönekuvertet.
Och mer så kommer det bli framöver när lönetaket har stuckit iväg ordentligt om några år.
Ja.
Då kommer ju Rantanen kontrakt och så vara ses som billigare.
Ja, precis. Och apropå kontrakt så kan vi också nämna då två RFAs som har signat här nu precis innan podden. Eller Mason McTavish var för några dagar sedan, men precis när vi satt oss här blev det klart att Luke Hughes har förlängt med New Jersey Devils. Och de där två spelarna har inte ens varit med på camperna nu. Likt Swayman i fjol för att de inte haft något kontrakt. Men det är löst. Och Luke Hughes, ja det är ju också en sån här stora summa man får vänja sig vid. Han har ju slagit igenom i NHL kan man väl säga. Han gjorde ändå, han har ju 240 poäng säsonger i Devils. Men man kanske tror att det kommer komma ännu mer från hans klubba. Och nu får han blir den bäst betalda ljusbrorsan. Redan nu.
Det är 9 miljoner per år får han.
Ja, i 7 år.
Men det är ju, men det måste ju bygga på just som du säger, teorin att han blir bättre. För att det har varit lite problem med honom också. Defensivt har han varit sådär. Alltså.
Absolut, precis. Han är inte som Quinn Hughes att han har tvåvägsspelet redan nu.
Nej.
Det skiljer ganska mycket mellan de två.
Ja, det gör det. Det är verkligen. Mm. Men ja, med det så har väl då alla av de här som har varit svåra RFA-pojkarna utom Luke Evangelista i Nashville, och det tycker jag känns lite konstigt, visst gör det?
Han av alla ska vara den som strejkar fortfarande.
Barry Trotz behöver väl verkligen se till att de unga spelare han har, och det är inte så många.
Nej.
Men det är något envist över den här mannen utan nacke, så han han har bestämt sig för att han inte ska betala så mycket, och det verkar som att då blir det så.
Nej, de verkar ligga ganska långt ifrån varandra i summorna där. Luke Evangelista har väl inte heller bevisat jättemycket i NHL hittills då, trots tycker väl han är lite väl kaxig, men ja, det är inga jättesummor ändå jämfört med McTavish och Hughes liksom.
Nej.
Och han är rätt viktig för deras framtid, trots allt. Ja, vi får se om det löser sig där. McTavish är ju spännande också. Ett sexårskontrakt för hans del på 7 miljoner dollar. Och där sägs det att det var framförallt Anaheim med Verbeek som till slut gav vika lite grann. Och valde att gå upp i 7 miljoner dollar som man inte var beredd alls tidigare. Men så till slut, McTavish är viktig för oss. Spännande också att följa då med tanke på att en annan Anaheim ung center på kontraktsår nu den här säsongen är Leo Carlson.
Ja.
Alltså se om det blir utdraget eller om Anaheim är smarta och skriver ett stort kontrakt med honom redan nu. För jag tror att det skulle vara jättesmart på sikt att ge Leo Carlson typ 9 miljoner dollar nu. Det låter jättemycket för han nu, men om, jag menar, han är väl värd det ungefär lika mycket som Luke Hughes är värd sitt.
Ja.
Och om 5 år med Leo Carlson för 9 miljoner dollar när Kirill Kaprizov var 17 miljoner dollar och många säkert över 20 miljoner dollar kommer ju vara rena fyndet, tror jag.
20 miljoner dollar? Nu låter du som Jarko.
Ja, nu blir jag som 20. Petter Kleiner kommer göra 70 mål. Men jag som sa det först.
Ja.
Nej, men jag tror att det vore smart för Verbeek att inte dra långbänk av Leo Carlson nästa camp, utan faktiskt som många andra smarta GMs har gjort, säkra upp sina unga guldklimpar ett år i förväg. Ta Carlson nu. Ge han 9 miljoner dollar. Det säger jag.
Ring till Verbeek. Han verkar ju lite kantig dock.
Ja, jag tror inte han lyssnar på mig om jag ringer honom faktiskt.
Nej. Ja. Precis innan vi körde igång det här så såg vi också att faktiskt att Edmonton tradade till sig en målvakt i form av Connor Ingram.
Just det.
Som ju var väldigt bra här om året och sen har haft lite problem. Men det skadar ju inte att de får fler alternativ på målvaktssidan i Edmonton. Kommer han upp på sin högsta nivå, då tycker jag han är bättre än Stuart Skinner och Picard.
Ja, alltså det är en bra chansning ändå att göra. Han ska inleda AHL vad jag har förstått. Och Utah behåller dessutom lite lön för att det inte ska påverka Edmontons lönetaksmatematik speciellt mycket heller.
Nej, de behöver ju den. De behöver ju hålla sig på mattan.
De har inte så mycket cent att röra sig med faktiskt.
Nej.
Men uppsidan i en Connor Ingram som hittar tillbaks igen och når den där högsta nivån som du pratade om när han var starter sista året i Arizona som klubben fanns där. Då är det ju faktiskt en ganska bra målvakt och gammal JVM-målvakt för Kanada till exempel. Så potentialen finns där. Sen har varit mycket strul utanför isen, men kan han hitta rätt nu? Han kom ju ur NHLs stödprogram här vad jag förstår i augusti. Så kan det vara en lyckträff faktiskt.
Det tror jag verkligen. Försäsongen har ju rullat vidare också. Jag får erkänna att jag håller bara ett halvt öga på den. Jag tycker jag vägrar.
Ja, det tror jag många poddlyssnare som har med tag vet om. Att Björre inte sitter och tittar på varenda försäsongsmatch.
Nej, jag ska på en imorgon kväll igen. Då är sista, Rangers sista på hemmaplan i alla fall. Och då har de väl liksom mer fått... Då är det fler ordinarie spelare som är med. Och då blir det lite bättre i alla fall.
Ja, det är ju, jag menar, förra veckan vi satt och poddade så var det liksom upp mot 50 pers på de här kamperna. Och nu är det ju nere i 30 ungefär. Och snart är det, nu är det ju bara några dagar kvar tills final-trupperna ska liksom aviseras.
Ja. Ja, det man kan titta på är väl vilka unga svenskar som eventuellt kan ta sig en plats. De mest intresse riktas ju mot Detroit där Axel Sandin Pelika.
Mm.
Har använts väldigt mycket under först och fått väldigt mycket förtroende och istid och beröm. Så att det är ju ingen snack om att de tror väldigt mycket på honom. Men hold your horses, det är en konservativ organisation Detroit. De nästan alla får börja på farmen där i alla fall.
Ja, precis. Det är ju verkligen regel där. Hur tidigt i draften man än har valts liksom så är det den vägen de går.
Men de enda svenskar jag har haft med att göra här som inte har fått börja, Raymond var väl aldrig där tror jag heller.
Nej,
men Lidas och Zäta klarades från Grand Rapids. Men inte Kronwall till exempel. Han fick spela några matcher där. Innan.
Ja. Jag kan fylla på det, men faktum är att Axel Sandin Pelika är den spelare under hela försäsongen alla klubbar inräknade som har spelat överlägset mest. Alltså. Det är
flest matcher eller mest tid?
Ja, mest tid. Alltså, och även om man plussar på tid överhuvudtaget. Det är ju några som har spelat alla 5 matcher som några klubbar har kommit upp i hittills. Han har spelat alla 5 för Detroit och han har spelat 113 minuter. Så långt över 20 minuter i snitt. Och den som har spelat näst mest på försäsongen hittills har spelat 100 minuter. Så att det är ganska tydligt vem som har fått störst förtroende och blivit testad mest hittills.
Ja, de är väldigt nyfikna på dem, helt uppenbart.
Ja. Ja, det här SM-guldvinnare med Skellefteå och en av SHLs bästa backar. Liksom. Så att, Det är en stor talang, och är det tre JVM man har spelat och varit bästa back där dessutom också. Så att, ja, han är ju en stor del av Detroits framtid. Kanske inte den här säsongen, men glimtar av han nu i alla fall.
Ja, ja, det blir spännande. Han kommer få sina chanser. Vi får se om han klipper en tröja direkt. Det skulle ju vara jävligt kul förstås. Men ja, jag tror, med vetskap om hur Detroit brukar göra, så reserverar jag mig.
Modus operandi i Michigan.
Ja, men i Vancouver så börjar det väl se ut som att Jonathan Lekkerimäki tar plats redan från början. Han fick ju gott om chanser redan i fjol.
Ja, precis. Ja. Han tror jag kommer spela från start.
Ja. 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 Så många mer är det väl kanske inte som man känner han kommer få en plats direkt. Så är det väl.
Nej, alltså, vad jag vill slänga in här också är ju någon som absolut inte är någon rookie, men som inte spelade så mycket förra året och som tydligen, vad jag förstår, har imponerat på campen hittills. Det är Hampus Lindholm. Efter sin skadeproblematik förra säsongen så har han sett jättebra ut, helt återställd från skadan. Marco Sturm-favorit direkt.
Ja, men det är ju ingen förvånande med det.
Nej, det är det verkligen inte. Nej, men ändå positivt att han tydligen ser så bra ut redan nu. Och jag tror det kan vara lite positivt även ur ett svenskt Tre Kronor-perspektiv. Inget Four Nations för honom och kanske lite bortglömd, men det är ju en viktig back för Sverige om man har en 100% i Hampus Lindholm till sitt förfogande.
Absolut, absolut. Ingen snack om den saken. Mm. Ja, men då är det väl dags för att ta en titt på Central Division då.
NHLs bästa division.
Ja, jag hävdar att alla lag utom ett här skulle gå till slutspel i alla andra divisioner.
Ja, jag är ju inte lika frälst av Nashville Predators till exempel. Så det kommer vi in på här snart, men ja.
Ja. Ja, men vi börjar med Chicago Blackhawks, som är då det enda lag som jag inte tror skulle gå till slutspel någon annanstans heller.
Vi stökar av dem direkt då, så blir det positivt sen.
Ja, men Chicago befinner sig fortfarande i en väldigt grundlig rebuild.
Ja.
Det finns väldigt mycket talang där, men det är för tidigt för att hoppas att det ska göra någon avgörande skillnad redan i år.
Ja, så är det. Mm.
De har inte gjort så mycket med truppen under sommaren. Burra kom in efter ett par år i Seattle där det inte riktigt blev som man hade hoppats, framförallt på grund av skador. Så han skulle ju bidra med den spets de inte har där.
Ja, så innan skadeproblematiken kom där så inledde han ju med typ 40 poäng på 45 matcher och sånt där och ledde deras interna poängliga. Och sen när han väl kom tillbaka så har det inte sett lika bra ut. Men han ska ju vara skadefri nu och ha placerats in till Connor Bedard här på...
Ja, det är ju intressant. Det kommer ju per automatik skicka upp poängproduktionen på högre nivåer.
Ja, det är ju lite spännande faktiskt att de verkar sätta en första serie där med Ryan Donato, Connor Bedard och Andrei Burakovsky. Så det är ju ändå... Även om han lär få hålla till i botten av tabellen så att säga, Burakovsky här i Chicago, så är det ju inte så inspirerande att spela med självaste Bedard.
Nej, men och det finns ju, för Bedard är ju såklart det stora framtidslöftet och som man förväntar sig nästan generational insatser av framöver.
Ja.
Men även sådana som Frank Starr och Oliver Moore och sådär, det är väldigt mycket... Och längre fram Anton Frondell, inte minst.
Ja, precis. Sommarens draft 3.
Ja.
Det blir ju väldigt spännande på sikt. Men jag vill slänga in där då att nej, det har inte hänt så mycket nyförvärvsmässigt här i sommar, och bortsett från till exempel Andrei Burakovsky. Men året innan var det ju mycket nyförvärv och framförallt gamla veteraner. Alltså, det var ju Pat Maroon och det var Alec Martinez och det var TJ Brody och det var Toivo Teräväinen och så vidare. Mm. Och då hette det ju att de unga spelarna kanske fick för stort förtroende för 2 år sedan blir det ju då. Att de måste liksom kämpa mer för sina platser och få in med lite veteraner som kan bidra med rutin och erfarenhet då. Men nu är det ju tvärtom, nu har de blivit av med några av dem där redan. Och så har det gått 2 år till sedan de inte var redo för 2 år sedan. Men nu anser de ju att det är dags för, ja men till exempel Frank Naser, och det är han verkligen redo för. Han har ju dessutom fått ett nytt jättekontrakt. Att vara andra center bakom Connor Bedard, nämnde Oliver Moore, på backsidan inte minst alltså, från... Gubbarna jag nämnde här tidigare plus Seth Jones som har varit där länge, som är tradad nu, så är det ju, alltså det är ju knappt en back över 22.
Nej, men det är också ett problem på kort sikt. Ja. Det kommer ju inte att hålla riktigt i det här läget.
Nej, det kommer bli tufft, en tuff vinter där i Chicago, men jag tycker ändå att det är lovande jämfört med för bara 1 år sedan eller 1,5 eller framförallt 2 år sedan när Connor Bedard var ny i ligan, att Nu börjar det fyllas på i alla lagdelar. Det är liksom, det är Spencer Knight i kassen efter Seth Jones-traden. Ja. Det är spännande backar där i Levchunov förra årets draft 2, han som gick bakom Celebrini.
Ja, men det är det ingen tvekan om att det är jättespännande för framtiden, men inte nu den här säsongen. Det kommer att vara tillfälliga kanonkvällar och sånt, men kontinuiteten är de för unga och för gröna för ännu, hävdar jag bestämt.
Ja. Ja, men jag tycker ändå att man kan lyfta fram Chicago som ett, alltså att Kyle Davidson har lyckats få snurr på talangbanken där, och det börjar ploppa upp lite här och där, och de börjar se mer och mer mogna ut, och jag tror en sån som Frank Nassar, alltså, eller Nassar, vad man nu, vilket uttal.
Nassar tror jag.
Ja. Jag kommer ihåg den traden, det var väl 2022 när de tradade bort Kirby Doc som de hade tagit som trea i draften 2019, och så bara 3 år senare så tradade de bort han till Montreal mot 13:e valet i draften. Det tyckte man var lite märkligt då, för att de vill ha Frank Nassar. Och det verkar bli en lyckträff nu, ytterligare 3 år senare, 2025. För att han såg ju jättebra ut under våren i Chicago, sen kom han till VM i Globen, vann poängligan för USA när USA vann sitt första VM-guld på 92 år. Får nu ett nytt 6 eller var till och med 7-årskontrakt i somras. Det största kontraktet någon har skrivit som bara har spelat 56 NHL-matcher. Så att det är en 1-2-punch där, och så har de Frondell på gång också längre fram, men alltså ja, Bedard, Nassar, Frondell, jag tycker faktiskt att Chicago nu, kan jag säga det, börjar se spännande ut på sikt.
Ja, på sikt, ja, absolut. Och så har de en ny tränare också i Jeff Blashill, och det känns inte riktigt lika, hoppar man inte upp och ner av.
Nej, jag har ju haft han som assisterande i Tampa.
Om jag nu du har haft.
Ja, precis. Nej, men, ja.
Han var ju ingen bra i Detroit. Men där fick han ju en ganska krånglig... Han skulle ersätta Babcock. Och han var ju lite Babcock-kopia. Låter som honom.
Ja, det är samma. Alltså,
men nu har han som sagt varit del av John Cooper-regimen i Tampa ett tag. Och har förhoppningsvis lärt sig mycket. Och är rimligen lite bättre. Men... Ja, nog hade jag tagit en mer stabil coach i det här läget.
Ja, det sägs att han sålde in sig själv väldigt bra där till Kyle Davidson och Chicago-ledningen genom att säga att nu är han 51 år, inte 38 som han tog över Detroit, och att han liksom är erfaren utifrån att ha lett ett rebuild-lag i 6 år i Detroit där och lärt sig av misstagen och liksom presenterat för Chicago vad han skulle gjort annorlunda nu med facit i hand då. Och det tyckte Chicago lät bra.
Ja, det kanske kan bli det. Vem vet? Alla man kan ju bli bättre.
Ja, jag vet.
Ja. Men jag tror fortfarande de är sist i Central. Det är för hård konkurrens i Central för något annat.
Ja, så av alla tips vi kommer komma in på här, så Chicago sist i Central tycker jag nästan är ett av de mest givna. Kanske det mest givna.
Ja. Jaha. Men nästa lag skulle det vara en stor skräll om de inte gick till slutspel. Ja. Och det är ju då Colorado Avalanche. Ja, verkligen. Oj, oj, oj. Det var ju en konstig säsong där förra året. Som du har påpekat flera gånger, så var det en jävla omsättning på Forica. Så de hade fler som spelade matcher för dem i grundserien än någon annan. 49 olika spelare var det.
Ja, det är ju otroligt. Och de bytte målvaktspar mitt under säsongen till exempel.
Ja, men tacka Gud för det.
Ja, det var i och för sig bra att de gjorde det. Mackenzie Blackwood känns ju som ett enormt lyft jämfört med till exempel Bulgaren.
Ja, ja, det kändes ju som det var lite kaotiskt då. Rantanen, traden, det blev ingen lyckad affär. Den bet dem ordentligt i arslet så småningom.
Ja.
Men ur det här lilla kaoset som var då någon slags, inte rebuild, men snabb omgörning.
Ja.
Mitt i steget. Så har ju McFarlane nu då vaska fram ett riktigt vasst lag, tycker jag det ser ut som på pappret nu. De har ju kvar, om man bortser från Rantanen då, så är ju alla de, några av världens bästa hockeyspelare kvar som kärna.
Ja.
Och de har kanske då, nu när han har fått lite tid på sig, Brock Nelson, den bästa andra centern de har haft sedan Kadri, då de vann.
Ja.
Det har ju varit ett problem för dem sedan dess.
Verkligen.
De har Martin Netschas på Rantanens gamla position. Det är ingen dålig spelare heller. De har, som du säger, målvakter som faktiskt ett utsökt målvaktspar nu. Och sen är ju Gabriel då med. Sagan Landeskog fortsätter nu på ett riktigt sätt.
Ja, och alltså, han såg ju riktigt bra ut. Han såg, det pratade vi så mycket om i våras, men det är bara att konstatera att det är otroligt hur bra han kunde, att han kunde se så bra ut efter 3 års frånvaro. Direkt i slutspelstempo.
Ja, ja, det var ett mirakel vi såg.
Ja, det var det.
Att han efter 3 år kommer in och ser ut som han gjorde och spela som vanligt och var fysisk och rörlig och farlig.
Ja. Ja, precis. Och skottvillig och inne i smeten där det händer hela tiden. Liksom. Precis den Gabriel Landeskog man är van vid. Liksom. Eller man var van vid för länge sedan.
Ja, och sen är han ju också liksom runt laget och omklädningsrummet en fantastisk ledare. Han är ju kapten. Ja. För 14:e året i rad är han kapten.
Ja, det är helt otroligt alltså.
Ja, och är ju en inspiration på många sätt. Det hade han varit även utan den här långa frånvaron, men nu blir det ju liksom extra spirit från hans, bara av hans närvaro.
Ja, verkligen. Och sen så kan man, det är ju inget nyförvärv och han spelar ju hälften i alla fall av förra säsongen och var med i slutspelet, men Valerij Nizurskin hade ju en riktigt strulig fjolårssäsong. Vi får se om det blir något mer strul där, det är ju inte osannolikt med tanke på hans historia. Men nu är han med från start. Han missade hela hösten förra året och sen hade han skadeproblem under vintern. Mm. Det är ju en riktigt, riktigt toppspelare det är med som bättrar på både spetsen och bredden kan man säga.
Jag skulle bara, om Gabriel då vill jag bara också säga att sin första försäsongsmatch så kastade han ju handskarna och slogs.
Ja.
Så det är verkligen gamle Gabriel som är tillbaka. Och det kommer, vi har nytta av OS också, det kan jag lova dig. Han är verkligen den typ av spelare som har saknat sig till kronor i de här matcherna när de har dippat och vaskat sina mästerskap.
Ja, som Hallam onekligen har känt med tanke på att han redan har tagit ut honom som en av 6 spelare trots bara ett fåtal Stanley Cup-matcher på 3 år.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, så att Colorado tror jag väldigt mycket på. Så har de ju Brent Burns också fått in då. Och han är ju inte riktigt vad han var för. Men jag ser det ju som en liten Ray Bourque-situation igen. Han är faktiskt också en över 40 år. Och spelar 21 säsonger och inte vunnit. Exakt så var det när Ray Bourque.
Ja, det är ju, kan ju vara ett väldigt gott omen för Colorado.
Ja.
Och en skön figur i omklädningsrummet är med, om man säger.
Ja, verkligen. Så vilket, tänk om det blir en after 22 years, Brent Burns!
Oj, oj, oj.
Gabriel lämnar över den direkt.
Ja, just det. Det skulle han göra i så fall bara för...
Ja, det kan du skriva.
Det vill ju alla ha i så fall.
Ja.
Ja. Nej, men om jag ska vara jättenegativ till det då, så kan man också se det så att... ja, precis. Han har ju ändå tappat lite grann. Vi får se hur Brent Burns står sig som 40-åring nu och inte har Jacob Slavin som backpartner. Och han närmar sig ju Phil Kessels Ironman streak. Mm. Men har en bit kvar och dit vill han säkert i alla fall. Men skulle det vara så att han inte är så bra trots allt, ja, det går ju inte att peta honom. Det har vi lärt oss.
Det där tror jag att de skiter i Colorado faktiskt.
De är för seriös organisation.
Ja.
Ja. Men jag tror Vegas som spelar Phil Kessel varenda match till slutspelet, sen petad.
Ja, jag vet. Jag tycker den där, så jävla mycket är väl inte det värt. Är det? Ja. Det är inget officiellt över den där statistiken.
För Burns bryr sig säkert, men det är klart i, ja, det blir ju, det vore konstigt om det var en helt av, om det blir en stor grej.
Ja, verkligen. Ja. Victor Olofsson kom in också, han skrev sent kontrakt, det är bara någon månad sedan han var klar. Och intressant, det är ju ingen lätt forwardsuppställning att slå sig in i Colorados, men de kommer ha nytta av hans skott, han kommer in i kanske andra PP-uppställningen och har ju ett jävla skott. Jag är förvånad över att inte Vegas behöll honom.
Ja, han funkar ju bra där faktiskt.
Ja.
Eichel gillar honom skarpt.
Så att... Ja. Men han har fått en ny lekkamrat, Eichel.
Så... Ja, det finns ju visserligen en spelare som är lite bättre än Golovson trots allt in i laget där. Så det kanske är därför. Men, ja.
Men, och sen då, vi har inte ens nämnt dem, jag bara nämnde dem som några av världens bästa hockeyspelare, men McKinnon, Cale Makar, Taves, alltså det är ju en fruktansvärd kvalitet alltså, och brinner i dem, framförallt McKinnon. Hans vilja att vinna liknar ju ingenting, det är han och McDavid.
Nej, ja, jag vet, han är ju manisk, McKinnon.
Men... Så att jag tycker det är dags för ett central lag nu efter några år där med Edmonton. Så att Colorado går till final, hävdar jag.
Jaha, okej. Okay. Ja, alltså jag kommer nog inte vara riktigt lika positiv till Colorado när vi tippar här. Och vi kommer in på det här snart, och då vet ni vilket lag vi ska prata om. Och av de här tre ganska tidiga slutspelsuttågen utan... Ja, nu kom ju Landeskog in visserligen senast här, men de tre tidiga slutspelsuttågen sen de vann Stanley Cup 2022 så har ju Dallas skickat ut dem två gånger. Och nu har ju Dallas Rantanen till exempel från Colorado. Så jag vet inte.
Men nu har Colorado Gabriel Landeskog.
Ja, ja, ja. Ja, ja, jag tror nog mer på nästa lag faktiskt.
Ja, det är ju då Dallas Stars som du är inne på här. Ja, de är ju också en mångårig... I flera år har de ju varit contender och är verkligen byggda för att vinna nu.
Ja.
Tre raka konferensfinaler med samma coach, men det räcker inte. Så coachen fick sparken efter tre raka konferensfinaler.
Det är kravbilden.
Ja, det är det verkligen. Men ja, då kommer fram till slut att Peter Boer inte är mannen som lyckas pusha laget hela vägen förbi det här sista hindret. Och ja, det var ju inget bra här i slutspelet senast. Nej. I Edmonton-serien där, så han ställde ju till det för sig själv och nästan omöjlig med resten av laget, för att han är för emotionell. Ja. Särskilt den där sista matchen när han plötsligt tog ut Ottinger efter två snabba insläppta mål.
Ja, liksom kastade honom under bussen som att det var han var hela problemet till att det inte gick vägen för Dallas. Ja, och det blev infekterat i hela omklädningsrummet liksom.
Ja.
Så ja, från att Jim Neal då hade sagt att de hade full förtroende för Peter Boer till att det hade varit lite exit-intervjuer och han hade pratat med spelarna och förstått att det är ganska ohållbart det här. Vi får gå vidare och hitta en ny tränare istället.
Ja, och då gick Jim Neal ut och tog en gammal favorit, eller en gammal bekantskap i alla fall, ja, alltså, i Glenn Gulletson.
Ja, favorit kanske är hårt med tanke på det första han gjorde när han kom till Dallas 2013 var att sparka Gulletson.
Ja, jag ändrar ju det till gammal bekanting.
Ja.
Gulletson, som vi har bestämt att han ska heta Gullet nu, för det är så konstigt.
Ja, Gulletson, när vi säger det så låter det som att vi har en...
låter som glupskt.
Ja, ja, precis.
Ja, det är lite oväntat då. Gjorde inget särskilt intryck när han var i Dallas och inte sen i Calgary heller, han var head coach. Men nu har han ju då varit i Edmontons organisation länge.
Mm. Ja, så han har ju varit där sedan 2018 och överlevt, alltså som assisterande coach då, och överlevt fem head coaches. Ändå har han liksom fått behålla jobbet hela tiden, för han har varit så bra som assisterande med sin relation med truppen och för att han har skött PP. Och som jag har sagt det tidigare, när det blev klart att han skulle ta över i somras, där vi pratade lite om det, så kan man ju tycka då att ratta liksom som PP-coach Edmontons PP, det hade jag klarat av, det hade du klarat av. Alltså, det är ju så lätt det kan bli nästan med McDavid och Dreisaitl. Men...
Nu tar du i.
Ja, nu kanske jag tar i då. Men ska jag säga då, häpnadsväckande nog så var det faktiskt så att när han tog över 2018, säsongen innan 17-18, när McDavid och Dreisaitl visserligen var unga men etablerade NHL redan då, så hade de faktiskt ligans sämsta PP den säsongen. Sen tog Gullet över. Och under de här 7 åren som han har rattat deras PP så har de det ganska tydligt procentuellt sett bästa PP i ligan över en 7 års tid. Så att han har ju blivit hyllad också av McDavid och Dreisaitl för sin hockeyhjärna. Så att det finns kanske någonting där totalt.
Ja, jag tror att Neil vet vad han gör.
Ja.
Han skulle inte göra det här om han inte trodde väldigt mycket på det. Och det är ju ett sjävla lagbygge han får ta över i alla fall, Gullet.
Det är det.
Dallas har i princip allting. Om man verkligen ska liksom vara kritisk eller försöka hitta någon svaghet, så är det då möjligen att på djupet på backsidan finns det tveksamheter. Men fan. Alltså, Mikko Rantanen är med från början i år. Jason Robertson har ett kontraktsår och kommer inte vara lika osynlig som i fjol. Och det är Roope Hintz och det är Tyler Seguin. Herregud.
Ja, och det är unga, sån som White Johnston till exempel. Och det är Jake Ottinger i kassen.
Jake Ottinger är ju en av de bästa. Fast han har fortfarande inte visat det riktigt när det verkligen gäller.
Nej, han har ju blivit utspelad av Stuart Skinner i två raka konferensfinaler.
Ja, ja.
Så att lite rätt hade han ju där att han inte presterat på topp, men det behöver man inte kasta honom under bussen för mitt i en slutspelsserie.
Så får vi se då på backsidan. Det kan ju vara så att nu att Nils Lundqvist äntligen får en riktig chans. Det var ju så att De Boer tyckte inte om honom. Lita inte på honom.
Nej.
Nu kan det vara dags under Gullet.
Ja, Gullet har ju spelat honom ihop med Thomas Hardy, en annan riktig toppback de har då. Ja. Här under försäsongen. Så att det lutar ju åt att det blir Heiskanen Lindell i första backpar och sen Lundqvist med Harley. Alltså. Det är ju väldigt spännande ur svenskt perspektiv.
Verkligen. Mm. Man vill att det ska gå bra för Nils. Det finns ju väldigt mycket hockey där. Då kan det bara sitta någonstans och sura.
Ja.
När Lundqvist lyfter buckran.
Ja, vem vet. Ja, sen ska man väl säga att jag vet inte om lagbygget är så mycket starkare jämfört med, kanske lite svagare till och med jämfört med slutspelet, med tanke på att då hade de även Granlund.
Ja.
Och de hade Mason Marchman till exempel, men de har de ju tvingats avvara av lönetagsskäl med tanke på att när de fick Rantanen så kostade han nästan ingenting, eftersom Chicago behöll lön från Colorado och Carolina behöll lön, så att den där cap-hitten var inte mycket kvar till Dallas. Men sen kom det här nya kontraktet på 12 miljoner och det slår ju hårt mot lönetaket, även om det har höjts sen förra säsongen. Och så har White Johnston gått från rookie-kontrakt till att tjäna över 8 miljoner dollar per säsong till exempel. Och de måste ha lite löneutrymme kvar till Jason Robertson om han ska förlänga. Och till Thomas Harley, som också har utgående kontrakt.
Ja. Så att, men just nu ser det ändå ett av de absolut bästa lagen. Det är en contender.
Ja.
Colorados svåraste motståndare, hävdar jag, i divisionen.
Ja. Om jag säger så här, vi har varit inne på det förut då, och Jim Neal har sagt att han ska inte trada Jason Robertson, utan han hoppas verkligen få till ett nytt kontrakt där, även om vi inte har hört att det är några speciella framsteg. Men vad säger du om slagstyrkan på det här laget rent hypotetiskt, om man skulle trada Jason Robertson och få in Rasmus Andersson på backen istället?
Nej, den skulle jag inte göra.
Nej. Nej, Jason Robertson är ju trots allt god för 100 poäng när han är som bäst.
Och en gammal bjudefavorit.
Ja, just det, verkligen. Det vet ni som har lyssnat på den här podden.
Ja.
Du dör på den kullen, Jason Robertson-kullen.
Ja. Synet som nästa lag vi ska prata om var laget vars fans inledde en häxjakt för att jag inte hade kapris som...
Just det, precis. Nu kommer vi dit. Vilken övergång.
Ja. Mm. För där har vi då Minnesota Wild, som vi redan har pratat om idag, för att de då äntligen har lyckats säkra Kaprizov för all framtid, höll jag på att säga.
Men ja, det känns ju så.
Ja, annars var det ju så då att det här var ju året som alla har gått och längt efter i Minnesota, för nu slipper Billy Guerin alla de här döda dollarna som han har haft under lönetaket på grund av att han köpte ut Parisi och Suter.
Ja.
Och då var det ju länge så att många var lite missnöjda, men varför gör han inte mer nu då när han har svängrum?
Ja.
Det var ju länge bara, ja, han förlängde med Marco Rossi, han tog hem Nico Sturm och Vladimir Tarasenko.
Ja, de har ju lite löneutrymme kvar, men inte så mycket ändå. Jag kan berätta det bara, att det beror ju på att förra året med dödköttpengarna så kostar ju Brock Faber nästan ingenting på rookie-kontrakt. Och inte Marco Rossi heller för den sakens skull. Och nu har ju Brock Faber nästan 9 miljoner dollar i lön. Så att det är ju det som har ätit upp ganska mycket löneutrymme som man inte kanske tänkte på förhand. Liksom.
Ja, men de hoppas nog att det händer något mer längre fram under säsongen när han nu har utrymme.
Ja.
Som han inte haft. Och jag känner rätt positivt inför Minnesota. Jag tycker att de... Även om de fick stryk då mot Vegas där, så tyckte jag de såg bitvis väldigt bra ut i den slutspelsserien.
Ja.
Och om de bara kan få alla att sluta bli skadade hela tiden, inte minst då Joel Eriksson Ek och Jonas Brodin, då är de med och tampas också här i den här stenhårda divisionen.
Ja, precis. Nej, ett skadefritt Minnesota, det såg vi under... under hösten i fjol. De fick ju en kanonstart på säsongen i fjol. Alltså det tog ju... Alltså de första 12 matcherna hade de bara tappat poäng en gång. Och fram i december så tror jag till och med att de ledde divisionen. Den stenhårda centraldivisionen. Eller de var i alla fall strax bakom Winnipeg som stack iväg snabbt. Men sen gick ju Kaprizov sönder. Och var borta nästan resten av grundserien där vid jul. Det Minnesota vi såg i grundserien 2025 jämfört med 2024 förra säsongen var ju två olika lag. Det ena laget skuggade Winnipeg Jets som har vinnat Central, och det andra laget hade inte gått till slutspel med det poängsnittet.
Nej, men sen var de då, säger jag, hävdar jag, bra i slutspelet ändå.
Ja, när Caprice kom tillbaka och de hade, ja, och Joel Eriksson Ek och sådär.
Ja, och Matt Boldy var riktigt svinbra.
Ja. Ja.
Nu börjar det med skador igen då. Jag läste att det är din Mats Zuccarello, eller din familjs Mats Zuccarello.
Ja, precis. Nabon uppe i norske hytta. Ja.
Han missar någon månad här i början.
Ja.
För att han är skadad.
Brodin har ju problem här igen.
Ja. Det är lite oroande, men... Ja. Så får vi se, målvaktssidan, det är nu då flyttas Jesper Wallstedt officiellt upp till, han är nu backup åt sin landsman Gus Buss.
Ja.
Och han är en stor talang, så det ska bli intressant att se.
Ja.
Sen har de en coach som heter John Hines.
Ja.
Som inte brukar få mycket till lovord av mig.
Men, nej, det är en klassisk antagonist om man ska säga.
Han var bättre i fjol än vad jag, det får jag lov att erkänna. Men jag tycker ändå att en annan coach, Tortorella.
Oj, 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 det är drastiskt. Det är inte vem som helst du slänger in där i så fall.
Nej, Tortan har just meddelat att han absolut vill bli coach igen.
Jaha, ja. Och det som hette i slutet av fylletiden att han inte ville stå ett bås längre. Han var trött på det, han var klar med det.
Nej, nu har han sagt att han ska vara med. Jag såg nog inte, han ska vara med i OS som assisterande åt Salvan.
Ja.
Och ja, men jag vill ha ett jobb igen, absolut. Han var bara trött på situationen i Philadelphia.
Ja.
Och Minnesota nu, där skulle han kunna göra grejer.
Ja, alltså jag skulle inte bli chockad första, alltså få en effekt direkt liksom.
Med, förstår vad han skulle tycka om Joel Eriksson Ek. En drömspelare. För...
Det är så mycket John Tortorella det kan bli över honom.
Ja.
Han som dessutom någon gång har fått bli framröstad av sina motståndare NHL till most punchable face in the league. För att han är så irriterande på isen att mäta.
Ja. Ja. Men det är väl bara Caprice som man oroar sig för då, om Tårtan skulle komma in.
Ja, det är klart. Då ångrar sig Caprice av hur mycket pengar han än får.
No.
Ja. Ja. Nej, men...
Nej, men ja. Har du något mer sen Minnesota?
Ja, alltså jag är ju lite spänd där, apropå rookies då, som har varit bra här på campen och så kom in lite på slutet av fjolåret här. Siv Bujum. Alltså han tycker...
Ja, men jo, men han såg ju väldigt bra ut med han. Absolut. Det var ju riktigt bra.
Ja.
Spännande pjäs.
Han är ju rörlig och ja, det är ju lite åt Cale Makar-hållet. Alltså hans statistik i college är ju faktiskt lite bättre än Cale Makar till och med.
Mm.
Så det finns ett otroligt spännande råämne där måste jag säga. Och det kan bli riktigt, riktigt bra redan den här säsongen.
Ja.
En liten dark horse till Calder Trophy.
Ja. Mm. Ja, spännande. Ja, men det jag håller med om. Även om det kommer vara hård kamp där. Känns det som. Det är många namn som man är nyfiken på. Ja. Demidov och Nikishin.
Ja, precis.
Andra.
Ja, absolut.
Mm. Ja, men du, vi går vidare då till Nashville Predators som stod för ett spektakulärt magplask i fjol när de satsade stenhårt och tog in Steven Stamkos och Marchessault och Brady Shea och missade slutspelet så det sjöng om. Framförallt på grund av en bedrövlig start.
Ja.
Och då har många, inklusive du, skrivit av dem att det är det som är det riktiga Nashville. Jag tror inte på det. Jag tror att det har att göra med att Andrew Brunettes spelsystem är väldigt svårt att finna sig till rätta i. Och det var för många på en gång som kom in nya i det. Och det blev osynkat genom hela laget. Nu har de dock lärt sig dessa spelare, för de har ju inte blivit sämre egentligen. De har inga... Man har inte tappat allt, Stamkos och Marchessault.
Nej, vi ska komma ihåg att Jose blev skadad mitt i vintern där. Deras solklart ledande back och svåra hjärnskakningsproblem. Det var ju ett jättetapp för dem på isen också. Som tur var så kan han ju spela nu från start igen. Att det inte är liksom karriärshotande.
Så nej, han fick ju någon väldigt egendomlig diagnos där. Som var väldigt obehaglig. Men... det kommer att vara något helt annat nu. De kommer att starta kanon.
Oj, oj, oj. Ja, men de kanske inte har riktigt samma press på sig nu som de hade i fjol när alla trodde på Nashville. Och de var till och med en contender, trodde vissa. Och så får de den starten. Du har säkert rätt. Jag tror att sanningen kanske ligger mitt emellan vad du och jag tycker om dem. För jag håller med dig. Vi såg ju liksom första säsongen med Brunette hur lång tid det tog innan folk började snappa upp det där spelsystemet. Och de fick en ruskig fart helt plötsligt där på våren sen.
Ja.
Men jag tycker att Barry Trotz som general manager inte har satt ihop det lagbygget riktigt bra. Alltså, jag gnällde ju på centersidan förra året och den har ju absolut inte blivit bättre nu. Bertrots är noga med att nej, han tycker inte Stamkos ska spela center. Ryan O'Reilly som första center, bra, men 2025 tycker inte jag att ett riktigt bra lag ska ha Ryan O'Reilly som första center, snarare andra center.
Ja, det kan jag hålla med om.
Ja, så Erik Haula, journeyman, har kommit in, enda nya centern de har fått in där som gjorde 21 poäng i Devils i fjol och har varit i halva ligan liksom.
Men jag tror att de kan få ändra sig vad gäller Stamkos och kanske använda honom som center.
Ja, och sen hade jag en käpphäst i fjol också att jag tyckte Marcius och Stamkos var kaka på kaka. Och speciellt kaka på kaka på kaka när de redan har Filip Forsberg också. Som liksom Wright-fattare som vill stå i Ovechkin-kontoret där i powerplay och dunka in mål. För kollar man på deras målskörd, hur de tog ut varandra, så gick alltså Marcius från 42 mål i Vegas till 21 i Nashville. Stamkos gick från 40 mål i Tampa till 27.
Ja, men det var ju för att de inte hittade hem det.
Filip Forsberg från 48 mål i Nashville till 31 när han fick Stamkos och Marcius som tog över hans position.
Ja, men nu kommer de att ha vant sig vid det här. Det kommer att bli något helt annat. Mm.
Ja, jag tror absolut inte att de är nere med Chicago och liksom ska hålla på och sluta tredje sist i NHL som de gjorde förra säsongen.
Nej, de går till slutspel igen.
Men jag tror inte att de går till slutspel. Det tror jag inte.
Ja, men du skulle säga att Brunett lyckas göra någonting fantastiskt av det här. Och att Jussi Saros kommer tillbaks. Jag skrev i den här stora previewen just nu är hans rykte bättre än hans faktiska insatser.
Det har rätt i.
Mm. Ja, han måste leva upp till sitt kontrakt och sin bilden av honom.
Ja, absolut. Nej, det gjorde han inte förra säsongen. Det var ju också en del förklaring till att det gick så illa för Nashville.
Mm. Ja. Ja, men Nashville, det blir slutspelsfester på Broadway.
Ja, det förstår jag att inte dig emot i alla fall att kanske dra till Nashville i slutspelet och försöka Martins
Borg. Det är ju precis på gränsen. Det är ju som sagt en ohyggligt svår division att hävda sig i.
Ja.
Det finns gott om konkurrenter som slåss på samma villkor och ett av lagen som gör det verkligen, som de verkligen får tampas med kring strecket tror jag, det är vårt nästa lag St. Louis Blues.
Ja, men de här, jag får en ganska bra vibe av St. Louis måste jag säga.
Ja, det får jag också. Det är det, absolut. Mm. Dels har de en av de absolut bästa coacherna i Jim Montgomery.
Ja.
Och under honom redan i fjol tyckte jag att de återvann lite av sin gamla identitet samtidigt som den liksom kombinerades med modernare hockeyfilosofi.
Ja.
De blev hårda och tuffa och svåra att spela mot igen. Alltså runt där 2019 var de ju vilken maskin.
Vilken bäst.
Sen tappade de lite av sin identitet. Det var några förvirrade år.
Ja.
Men nu har de hittat tillbaka till det samtidigt som de är snabba och kreativa och tekniska.
En väldigt modern variant. Ung och hungrig variant av 2019-upplagan.
Ja.
Som det inte är så många byggstenar kvar av i laget. Det är Jordan Binnington i kassen och det är Colton Pareko på backen och det är Sunken ju.
Ja.
Och det är en första center nu är Robert Thomas som var tonåring på den tiden. Och Brandon Schenn såklart är kvar. Men annars är det, tycker jag att de har gjort en rebuild on the fly. Och byggt ett nytt lag utan att gå ner i en fullständig rebuild liksom. Och har ju faktiskt nu utvecklat en ny kärna med många spännande spelare. Dels i form av Filip Robare och Dylan Holloway. Som ju kom förra sommaren i de här spektakulära offersheet-övergångarna. Vi har ju Jimmy Snuggerud.
Ja.
Norsken som jag säger som kom in i slutspelet i fjol som också tror jag kan vara en Calder-utmanare den här säsongen. Sen har vi Robert Thomas som har gått och blivit en riktig första center i NHL. Jordan Kyrou. Men på backen har de ju fått in Fowler och det. Men jag tycker...
Men de är mer kollektiv än vad de här andra lagen, konkurrenterna i centrum. De har ingen superstar. De har ingen McKinnon och ingen Rantanen och ingen McCarr och ingen Heiskanen.
Nej, det har du rätt i. Om man kollar i NHL-bibeln på 50 bästa spelarna i NHL så hittar man inte mycket St. Louis där som vi har rankat.
Nej, det är kollektiv fast med ju väldigt hög kvalitet på många, på Kyrou och Thomas. Och Fowler var ju ett stort lyft för dem. Och sen tror jag ju, fortsätter ju tro väldigt mycket på Filip Broberg.
Ja, också ur ett så här lite svenskt ordsperspektiv. Med tanke på kliven han tog i slutet i Edmonton som gjorde att St. Louis kommer här offersheetet och kliven han tog under förra säsongen, fortsätter han i liksom samma kurva.
Mm.
Då tror jag att Hallam är där och kollar lite efter numret i Broberg om det kanske
Det tror jag också.
Det är ju Central Division-konkurrens i den svenska backsidan, om man säger så. Så det är ju jättesvårt att få plats där. Men Broberg är ju... Han skulle platsa väldigt många andra backuppsättningar i OS, om man säger så.
Ja, tänk om Nils Lundqvist också får ett lyft.
Ja, det ser jag.
Ja. Mm. Ja. Ja, men St. Louis... Det är som du säger, man får en positiv vibb här. Och Montgomery är ju en lysande coach.
Exakt, och dessutom fått en hel camp på sig nu. Jag menar, man kommer in, han fick ju jätteskjuts på sina grejer redan förra säsongen. Och de var ju försvinnande nära att slå ut President's Trophy-mästaren Winnipeg i första rundan. Det var ju otroligt att de inte vann den serien med tanke på att de hade 3-1 i Game 7 med 2 minuter kvar. Och med 2 sekunder kvar hade de fortfarande 3-2. Men...
Det där var ju ett otroligt absurt slut på den serien.
Ja. Ja, och sen alltså double overtime innan Winnipeg avgör också.
Ja.
Helt otroligt.
Ja, vilken match det var. Alltså, det är 2 sekunder kvar de kvitterar. Det måste jag ha förstört sommaren för allihop.
Ja. Så man hoppas ju för St. Louis skull att det är rejäl revanschlystnad nu.
Ja, men där har du definitivt ett lag som skulle gå till slutspel i Atlantic. Framförallt i Metropolitan, men även i Pacific. Det skulle vara lätt.
Ja.
Nu får de vara med och slåss runt strecket.
Ja, ja, jag ser dem också som ett strecklag. Jag liksom låser dem inte på en slutspelsplats, men jag har dem på slutspelsplats, kan jag säga det nu.
Ja. Och sen kommer vi till sådant strecklag, tror jag då.
Ja.
Som numera heter Utah Mammoth. Inte Utah HC. UHC finns inte längre.
Uddevalla HC, som du sa.
Ja, nej. Ja. Nej. Utan de heter Mammoth nu då, och har blivit på riktigt, och som jag skrev där i bloggen, då hoppas fansen i Salt Lake City att det blir på riktigt även på andra sätt.
Ja.
Och omöjligt är det inte, för det här är ju sen flera år ett väldigt bra men oförlöst lag, tycker jag.
Ja.
Och som har fått hjälp på de punkter där det var lite problem förut, var ju framförallt defensivt då, men där har de ju fått till det nu.
Ja, det såg ju bättre ut redan förra säsongen, och så har de rent personalmässigt, och ja, Sergachev var en jätteförstärkning för dem i fjol,
ja.
men också nu med Nate Smith och Sean Durst som är tillbaka från en långtidsskada, så tycker jag att det ser ganska bra ut där faktiskt.
Ja, framåt har de redan haft väldigt mycket spelare vi tycker om.
Ja, ja.
I Keller och Logan Cooley och Barrett Hayton och Dylan Gunter och Lawson Kruse.
Ja, just det, precis. Ja.
Robinson Kruse. Och nu får de in då J.J. Peterka, som inte ville vara kvar i Buffalo och nu hamnar i Utah.
Ja, precis. God för omkring 30 mål de senaste åren i Buffalo och är fortfarande bara 23 bast och på frammarsch i karriären. Och, ja, blir ju ruskigt spännande att addera till de 2 första kedjorna där i Utah. Liksom. Det är en ruskigt spets. Jag vill slänga in där också att egentligen, alltså om vi säger att Utah hade hamnat i Utah 1 år tidigare, då hade det kunnat vara så att de hade haft Mishkov i det här också. För att det var ju faktiskt så att när de fortfarande var i Arizona 2023, när det var den draften, så hade de valet före Philadelphia och ville ta Mishkov. Men Mishkov sa, nej, jag vill inte till Arizona, det är för ostabilt och en organisation inte jag vill tillhöra, så ni får inte drafta mig, jag kommer inte skriva på. Han kanske däremot hade valt att bli draftad av Utah.
Det är spekulationen. Så fick ju Karel Veimelka ett litet genombrott i fjol i kassen också. Det var väldigt bra. Och var publikfavorit i den, vad heter det nu då?
Salt Lake City.
Ja, men vad heter Delta?
Ja, just det.
Delta Center.
Ja. Men det är däremot mitt frågetecken för Utah. Ja. För jag tyckte att han, när Ingram försvann där och det blev väldigt mycket press på Veimelka, så tyckte jag att han, ju längre säsongen gick, såg ganska trött och ihålig ut och var inte liksom en... Alltså han är en 1B kanske i NHL. Han behöver ha någon stabil...
Ja, nu har han Vanecek.
Ja, men det räknar inte jag riktigt som någon kanon...
Nej, men jag tror, då har vi olika uppfattningar. Jag tror jättemycket på Veimelka.
Ja. Ja, vi får se.
Mitt stora frågetecken här är snarare coachen, Andrew Torgny.
Ja, Torgny.
Han har varit där i 5 år nu och inte fått ut, han har varken utmärkt sig själv på något speciellt sätt eller fått det här ganska begåvade laget att uträtta någonting. Mm. Jag fattar inte att Bill Armstrong fortsätter ha så stort förtroende för honom. Här är det dags för ett coachbyte. Ja. In med tårtan.
In med tårtan. Tror du Peter Borg skulle tacka ja till...
Ja, det tror jag. Men Peter Borg kommer redan att anställa väl i Kings då.
Jaha, okej. Okay. Ja, ja, just det. Då är det kört ändå. Ja, vi ska komma in på lite tränarspekulationer här i slutet av avsnittet också. Vem får sparken först och vem ersätter i så fall? Ja, spännande.
En målsättning för det här laget måste ju vara att jag kommer till Salt Lake City den här säsongen.
Ja, det måste du faktiskt.
Seattle och Salt Lake City måste du.
Det är dags att bocka av.
Ja, kanske med Jonathan Ekeliv släppt.
Ja, det har vi pratat om. Mm. Absolut, absolut. Ja, sen får man, jag tycker det är dags att lyfta igen alltså, att han är underskattad, Clayton Keller där. Han var i Arizona och nu i Utah. Ja, han gör alltså 90 poäng förra säsongen. Han är 12 i NHLs poängliga. Men pratas inte mycket om honom. Han får inte plats i USAs Four Nations-trupp till exempel. Det är en sån som Chris Kreider går före.
Men det kommer inte att hända igen.
Nej. Han tog ju lite revansch kan man säga i hockey-VM här. Jag pratar mycket om hockey-VM och Frank Naser och Logan Cooley och alla som imponerade där. Men det var Clayton Keller som var kapten för USA och gjorde också en poäng per match och anförde dem till det där historiska VM-guldet. Så att, Clayton Keller är en riktig klassspelare.
Ja. Ja, men absolut, om de får till det hyggligt så är det också ett strecklag. Vi säger igen vilken jävla konkurrens det är i den här divisionen.
Ja, verkligen. Så där håller jag med om att de skulle också... Skulle de få byta till Metropolitan, då är det en tredje plats.
Ja, definitivt. Helt korrekt. Mm. Ja, då har vi bara ett litet lag kvar då, Jonathan. Och det är fjolårets President's Trophy-vinnare Winnipeg Jets. Som dock gjorde precis som President's Trophy-vinnare brukar göra. Och åkte ut tidigt i andra omgången. Efter att ha varit väldigt nära och åkt ut redan i första.
Ja, de borde egentligen ha åkt ut mot St. Louis redan direkt.
Ja. Och det vanliga problemet var ju då att Connor Hellebuyck är världens bästa målvakt i grundserien. Och sen är han inte alls det. Sen tar slutspelsdemonerna över igen.
Ja, det sitter något enormt i skallen för handen där alltså.
Ja, och då blir hela laget skakat, tror jag.
Ja, alltså det märker man ju, deras försvarsspel. Jag kommer ihåg, det var som allra mest frapperande i första rundan mot Colorado förra året. Mm. När de åkte ut med dunder och brak och släppte in 7 mål i varje match. För då var det faktiskt inte bara Hellebuyck, utan det var ju så uppenbart tydligt att det där solida försvarsspelet helt rämnade. Det fanns ingen struktur överhuvudtaget, det var verkligen hönsgård. De var som Rangers förra säsongen, när du satt upp på pressläktarna och tyckte att det var hönsgård i försvaret.
Ja. Ja, och nu då så tappar de, inför den här säsongen tappar de lite spets, eller inte så lite heller, men Nikolaj Ehlers försvinner. Istället får de då in en massa rutin och erfarenhet med dels Gustav Nyqvist då, men dels också Jonathan Toews som gör plötsligt comeback i sin hemstad efter att ha missat flera säsonger på grund av hälsoproblem. Ja. Och ingen vet ju riktigt var han står, men det är ändå lite kittlande.
Ja, lite fint. Jag gillar det där som du vet. Att man spelar för sin stad i NHL. Det är ju så ovanligt liksom.
Hade Örby ett hockeylag så skulle du spela det.
Ja, det skulle jag. Ja, nej, men vi får se Jonathan Toews alltså, vilken kvalitet han håller. Men det blir en helt annan situation. Alltså, från att ha varit i Chicago liksom, på dekis och med sitt enorma kontrakt och att han inte alls levde upp till det längre, till att komma hem till Winnipeg. Billigt kontrakt, ingen press på sig liksom, low risk, high reward liksom. Det, ja, vi får se.
Ja, men vad tror du annars? De kommer att vara bra igen i grundserien i alla fall.
Ja, det lär de ju vara. Samma coach, samma grundserie, Hellebuyck förmodligen, samma backsida som är väldigt solid.
Ja, Scott Arniel, han var ju faktiskt, han gjorde det väldigt bra. Så man trodde att det skulle bli, Rick Bowness skulle saknas väldigt mycket, men Arniel lyckades ju bättre än
Han förädlade ju Bowness struktur snarare. Och sen tror jag så här att Ehlers kanske kan ersättas lite internt på så vis att Gabe Villard blir ett år äldre, Cole Perfetti som tog stora kliv framåt förra säsongen blir ett år äldre. Så där har de kanske lite mer att förlösa så att säga. Så att jag tror kanske inte det blir så stort tapp av Ehlers, även om det kommer vara märkbart. Ja, jag säger ju ändå att Winnipeg är ett såklart slutspelslag, men jag säger inte att de nödvändigtvis vinner President's Trophy igen.
Nej, det kanske de inte gör. Men, och det är väl ingenting att sträva efter heller.
Nej, det är väl bara bra för deras egen skull om de slipper det.
Ja. Och Gus blir det kul att se. Det var länge sedan vi hade en framstående svensk i Winnipeg.
Ja.
Han som sagt kommer ju också in med erfarenhet som ju det kan vara bra att ha, inte minst då i slutspelet, att de här bidrar med lite mer stabilitet och lugn.
Ja, det har du helt rätt i faktiskt. Det är väl det de behöver.
Ja.
Ja, sen får vi se också hur långt de är beredda att sträcka sig med Kyle Connor som är på kontraktsår. Amerikan som kanske, han har rotat sig nu i Winnipeg visserligen efter att ha spelat, ja, hela sitt vuxenliv där. Men ja,
honom skulle kunna bli duktig i huggsexan.
Ja, alltså jag tror inte att Winnipeg klarar sig på 12 miljoner Marner räntan en pengar för honom. De måste gå upp om de ska lyckas få han att stanna där, för att han kommer ha alternativ annars. Och ja, vi vet att Ehlers, ja, han lämnar som UFA. Pierre-Luc Dubois strejkar sig bort. Patrick Laine strejkar sig bort. Så att det är inte helt självklart att Kyle Connor vill vara kvar när han skönjer UFA-marknaden.
Ja, nej. Det är ju inte Saint-Tropez.
Nej, det är det inte. Det är minus 35 grader på allvar alltså i december.
Ja, dit ska jag inte.
Nej, det förstår jag att du inte siktar. Jag kommer ihåg Kristoffer Bergström, våran reporter Kroko på Sportbladet. Kroko, ja, precis. När han var där och bevakade damernas fotbolls-VM för, ja, det är 7-8 år sedan, då sa han att Winnipeg är världens ände. Det är den värsta staden han har besökt.
Jo, jag har hört det från, det är riktigt, det är ganska ruskigt där.
Ja.
Ja. Ja, men vi det lär ändå bli okej för Winnipeg. Men du, ja. Ja. Nu ska vi gå igenom division för division med tips också då. Det brukar ju vara väldigt traumatiskt för dig.
Ja, jag tycker det är läskigt att tippa. Men jag har gjort det i NHL-bibeln. Det är min deadline. Då måste jag ju komma med tips i tryck. Och då får jag stå för det även i podden då.
Ja, jag börjar med Atlantic. Och så får du korrigera vad jag säger. Och sen säger du Metropol.
Ja, bra. Mm.
I Atlantic då, där har jag lite skräll som etta. Jag har Montreal som etta.
Ja, det är kul med Björn som vågar sticka ut hakan mycket mer än vad jag gör. Ja.
Ja. Etta Montreal, två Tampa, tre Florida, fyra Toronto. Och de fyra då till slutspel. Sen har jag 8-5, Boston 6, Detroit 7, Buffalo 8.
Ja, det skiljer lite grann mot mig.
Jag är lite osäker på ordningen där mellan Detroit, Boston 8. Men jag tror att de där fyra slutspelslagen är de som vi kommer att se.
Mm. Nej, men det här är en division där vi inte har något jättetydligt. Alltså man kan ju säga så om Buffalo kanske, som inte gått till slutspel på 14 år. Men de har ju så pass mycket kvalitet trots allt i truppen, inte minst Rasmus Dahlin då, så att de kommer liksom inte vara avsågade. Och det är ju egentligen ingen skräll om de går till slutspel rent kvalitativt på truppen. Men det vore ju det såklart med tanke på deras historia.
Ja,
och Linda Ruff i båset.
Ja, ja, och konkurrens. Ja, får höra då.
Jag går emot alla mina principer och sätter Tampa Bay Lightning etta.
Ja.
Jag tror på dem i år. De var väldigt bra grundsinne.
Ja, men dra igenom det,
ja,
först.
Jag drar igenom. Jag har Tampa Bay etta. Jag har Toronto tvåa. Florida trea. Sen tar jag Montreal. Det är en etta som fyra. Och där har jag mina fyra slutspelslag. Sen utanför slutspel, Ottawa, Detroit, Boston och då stackars Buffalo.
Ja. 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 Det är inte så jättestor skillnad. Det är min Montreal som sticker ut då.
Ja.
Men du tror på Tampa.
Ja, ja, men det gjorde jag. De var ju så pass bra i grundserien i fjol. Topp 5 både insläppta mål och gjorda mål. Och insläppta mål som är positiv bemärkelse då. Få. Och de har ju liksom adderat Björkstrand och Gård sent förra säsongen och får en helt annan bredd från start nu. Så att, och lite unga spännande spelare. Så att, nej, jag tror på Tampa. Toronto är ju regerande mästare i den här divisionen. Utan Marner nu visserligen, men med kanske lite bättre bredd.
Mm.
Och Berube som coach. Florida tror jag är tillräckligt bra ändå för att sluta trea.
Ja, jag hade dem också trea. Ja. De kommer ju att cruisa igenom, göra det de ska i grundserien. Och sen de slår på knappen.
Just det, precis. Sen är det väl väldigt intressant att se Montreal då, som du har som etta till och med. Det säger ju lite grann om potentialen ja, du ser i det laget. Men samtidigt så har vi ju frågetecknen vi gick igenom i första preview-avsnittet i Atlantic då. Hur klarar de av de här förväntningarna som är i hockeyns mecka numera?
Men Jonas, vi ska inte gå igenom alla lagen en gång till. Vi ska bara säga hur tipp. Vi har ju gjort det.
Just det, ja.
Du får dra Metropolitan.
Ja, då sätter jag Carolina Hurricanes som etta. New Jersey tvåa. Washington trea. Rangers fyra. De smiter in på slutspelsplats. Utanför slutspel, femma Columbus, sexa New York Islanders, sjua Philadelphia Flyers, åtta då Pittsburgh Penguins.
Ja, vi har nästan exakt likadant. Jag har Carolina, New Jersey, Washington Rangers. Sen har jag Philadelphia, Columbus, Islanders, Pittsburgh.
Mm. Ja.
Ja, det är som sagt inte någon av de starkare divisionerna.
Nej.
Men jag tror att Carolina och Jersey tror jag är starkast. Washington visade ju att de är bra grundserielag. Rangers är ju inte givna, men jag tror att med Sullivan och mer harmoni och JT Miller så ska det kunna återvända till slutspel.
Ja, det tror jag också. Det som gör att, alltså jag är väldigt spänd på Columbus efter deras fjolårssäsong och att de blir ett år eller alla unga spelare. Jag är spänd på Rick Tockets Philadelphia och de unga spelarna där också. Det som gör att jag håller dem utanför slutspel, det är just målvaktsbiten där.
Ja.
Det tror jag inte räcker för att slå Storkens Rangers.
Nej. I Central har jag då 1 Colorado, 2 Dallas, 3 Minnesota, 4 Winnipeg, 5 Nashville. Och det är mina 5 slutspelslag.
Mm.
6 Utah, 7 St. Louis, 8 Chicago. Det enda jag är helt säker på är att Chicago ska vara på 8:e plats. Vi har just pratat om hur otroligt jämnt det är här, så det kan gå åt alla håll.
Ja, precis. Och vi har båda hyllat St. Louis, men det räcker bara till 7:e plats.
Ja, det känns fel när jag ser det på det här viset. De kan vara 4 lika gärna.
Ja, jag skulle nog vilja ha de 4 nu när jag tittar igen. Men jag har skrivit ner Dallas 1, Winnipeg 2, Colorado 3, Minnesota 4, St. Louis 5 och där går slutspelsträcket.
Mm.
Sen har vi Utah 6, Nashville 7, Chicago 8.
Ja, det är Nashville du har fel om. Det är tråkigt.
Ja, det är bra. Men då framstår du ännu bättre dagen. Och jag är ännu sämre. Ja.
Ja, jag får köpa Pacific då.
Ja, då är jag ganska säker på Vegas 1. Edmonton såklart. Det är Vegas, Edmonton, Los Angeles. Och då får de bara 3 slutspelsplatser då. Här.
Ja, ja.
4 precis utanför. Anaheim. 5 Vancouver. 6 Seattle. 7 Calgary. Och 8 San Jose.
Ja. Ja. Jag har Vegas 1, Anaheim 2.
Oj, men Bjurman alltså. Det är,
ja.
Det är bra.
Ja. Edmonton 3. Och där går slutspelsstrecket då. Mm. Sen Vancouver 4, LA 5, Calgary 6, San Jose 7 och Seattle 8.
Ja, du tror inte på Seattle, men du tror på Anaheim.
Ja, jag tror väldigt mycket på Anaheim. Jag tror att det blir ett jävla lyfte med Q i bås.
Ja, och så lite rutin i form av nyförvärv som Granlund och Kreider och så framförallt då utveckling på några ungtuppar.
Ja. Mm. Ja. Ja, sen har jag konferensfinal i öst som är New Jersey, Florida och konferensfinal i väst mellan Vegas och Colorado och sen tror jag att Florida och Colorado möts i final och att Florida vinner, men alltihop det bygger på att Barkov är tillbaka.
Mm.
Annars är all bets are off.
Ja, det förstår jag ju verkligen. Det blir ju en enorm skillnad utan Barkov. Och då är det faktiskt så här att jag har i öst tippat konferensfinal mellan Florida och Carolina igen.
Mm.
Tråkigt nog, men det är min förutsägelse. Och på västsidan har jag då Mitch Marners Vegas mot mitt ständiga Dallas som jag alltid har långt på. Mm.
Ja.
Och i final, ja, då sätter jag inte Dallas den här gången för en gångs skull, utan Vegas går till final med Mitch Marner första säsongen. Och de möter Florida Panthers i finalen.
Igen.
Och jag får stå för det nu, för att jag säger att Florida vinner.
Ja.
Trots Barkov-faktorn.
Ja.
Och det här tipset har jag alltså avlagt efter Barkov-beskedet.
Ja, det ser man. Mm. Jaha, vem vinner poängligan då?
Ja, där säger jag att det blir ett hattrick. 3:e året i rad för Nikita Kucherov. Jag skiter i den här jinx-grejen numera. Det har inte funkat ändå, så att jag går på mina tampaspelare. Kucherov vinner.
McKinnon vinner.
Mm, ja, det är ett bra tips. Han var ju väldigt nära att kliva förbi Kutch förra säsongen.
Morkov. Och så Matthews kommer tillbaks och blir Morkov.
Ja, jag har satt samma. Auston Matthews, jag tror att 33 mål förra säsongen var en anomali när han var skadad i princip hela säsongen. Året innan gjorde han ju nästan 70 alltså. Så att ja. 50 ser jag som minimum för den här säsongen.
Ja. Har du fler såna här?
Ja, alltså jag har ju de som kommer i NHL-bibeln här om en vecka. Så årets rookie, där valde jag Demidov i Montreal.
Jag med, mm. Ja.
Det känns på förhand som den med lägst odds.
Ja. Mm. Svensk poängkung?
Ja, det är Jesper Bratt som är regerande, men jag säger faktiskt att William Nylander tar ännu mer ansvar nu i brist på Mitch Marner och ja, blir poängkung. Mm.
Ja, Morkung sägs Morkung.
Ja, så William Nylander var ju tvåa i skytteligan i hela NHL förra säsongen och svensk målkung på 45 mål. Det var ju bara Leon Draisaitl före, så att ja, ska han närma sig 50 då? Ja. Jag säger William Nylander.
Filip Forsberg är 52.
Oj. Ja, vi har ju sagt länge att Filip är den som ska slå det där rekordet med tanke på att han har varit nära 48 då för 2 år sedan. Så att, ja. Det kanske är dags då. Men jag tror inte så mycket på Nashville och den dynamiken i trots.
Nej, du har ju fel.
Ja, jag har ju det.
Det kan inte jag göra något åt.
Nej, det är mitt problem.
Vem är första tränare att få sparken?
Oj. Ja, precis. Ska jag säga så här då bara för att fylla i det som jag redan varit inne på. Andrew Brunette kanske, alltså
Barry Trotz. Ja, började lika dåligt igen i Nashville, ja. Då får han sparken.
Ja, annars har jag skrivit upp även Torgny, som vi säger då, uppe i ja. Utah där. Alltså, jag menar, de har press på sig att gå till slutspel den här säsongen. Det vill verkligen ägaren där, Ryan Smith, och ja. Mm. Sen, jag har en liten outsider här också. Och det är om det skulle vara så att Montreal inte alls klarar av att leva upp till de här förväntningarna. Så tror jag att Pete DeBoer skulle vara väldigt sugen på att ersätta Marty Saint-Louis. Han är ju fransktalande. Pete DeBoer, det brukar vara ett krav där uppe i Montreal, och alla kanadensares dröm att träna Montreal. Så jag tror han skulle kunna tänka sig ta över det uppdraget. Det skulle vara så att Montreal ligger utanför slutspel här.
Nu vevar du vilt här.
Ja, men det är... Jag säger som Jarko. Det var jag som sa det först.
Ja, det var det. Jag säger Jim Hiller, Torgny och Patrick Roy är de som ligger sämst till.
Bra namn där, med tanke på att både Islanders och LA har bytt general manager, och de kanske ville sätta sin egen coach också. Och Jim Hiller förstärkte inte sina aktier förra slutspelet, och Patrick Roy vet vi inte riktigt vart vi har någonstans.
Sen har jag en special här på slutet. Olympiska spelen i Milano, guld USA, silver Kanada, brons Sverige.
Ja, den har inte jag tänkt på, men det är kul. Då är alltså USA som tar över hockeytronen ordentligt.
Ja,
då.
Det är dags nu.
Det var ju extremt nära Four Nations. Jag tyckte de var bättre i finalen, men McDavid lyckades avgöra för länge. Mm.
Förstår vilket liv det blir här då. Om de slår Kanada i OS-final, då kommer ju landet verkligen att vara engagerat.
Ja, då blir USA en hockeynation till slut.
Yes. Ja, det var väl det.
Ja, då har vi plöjt igenom hela den här 2025-2026 previewn som vi inledde här för drygt 3 veckor sedan.
Mm.
Och nästa gång vi poddar, då är det ju alltså pucken släppt.
Nej. Vi ska ha en till podd on the eve.
Jaha.
En podd till blir det. Vi får se vad som kommer att hända i den, men en till har vi.
Ja, spännande. Okej.
Okay. Mm. Ja, så blir det. Ja. Men nu ska jag göra mig redo och få dansa till David Byrne-dängor.
Just det, och jag ska slå på, vad heter det nu? Once in a Lifetime eller något sånt där?
Ja. Mm.
Den ska jag lyssna på.
Ja, det är bra.
Kanske lägger in den som outro här också, så får lyssnarna lite feeling också inför vad Bjure ska ta sig för.
Ja, det tycker jag. Precis, ja. Det blir strålande.
Ja.
Men då hörs vi snart igen, och nu är det, dröjer det inte. Snart börjar livet på riktigt.
Ja, fantastiskt bra. Nu, drop the pack. Is it oktober? Det är till och med oktober. Jo.
Ja,
det är inte, det. Man behöver inte säga is it oktober längre, utan nu är det faktiskt, vi är där. Nu är det dags för packdrop.
Yes.
Jag säger det, woof woof. Eller det är väl du som ska säga det?
Hallå, 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 säger jag.
Bra. Woof woof woof.
Hallå, hallå, hallå. You may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, and you may ask yourself, where is that large automobile?
Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.